Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Palmemordet. Mordet i media, del 6.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit. Varför ska jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Glöm inte att ni kan sponsra oss på patreon.com/palmemordet för att hjälpa oss i vårt arbete. Där donerar du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Du kan också donera via Swish. Kontakta oss i ett privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret. En liten notering om dagens avsnitt bara. Den segdragna förkylning som ni säkert märkt av i de senare avsnitten har visat sig vara en lunginflammation. Så om jag låter lite krasslig idag så hoppas jag ni har överseende med det. Det kommer att bli bättre till nästa avsnitt. Idag kommer vi att återuppta titeln på hur media rapporterade om mordet strax efter att det hände. Vi gör det för att öka förståelsen för hur spaningsarbetet såg ut vid den specifika tiden och för att om möjligt öka förståelsen för varför saker och ting gick som de gick. När Dan kommer igång med polisspåret igen kommer vi att öka tiden mellan de här avsnitten och därmed blir det en större variation än vad ni haft nu. Men vi känner att de här avsnitten är viktiga att göra och att de olika spåren och tipsen bör ses utifrån hur läget var just då. Så som sagt, vi kör på, men ska se till att blanda upp det mer framöver. Idag kommer alla ni som gillar Viktor Gunnarsson att få en riktigt intressant stund. För med start i det här avsnittet flyttar vi oss till dagarna kring när denne häktades. Den 17 mars 1986. Gunnarsson hade då redan varit misstänkt för mordet ett tag och var inne på sitt första förhör redan den 8 mars. Ett stort antal personer hade då hört av sig till polisen och berättat om denne något mystiske man som inte höll inne med vad de ansåg vara Palmehat. Gunnarsson släpptes dock redan samma kväll som det första förhöret. Men 4 dagar senare hämtades han in igen och delgavs nu misstanke om delaktighet i mordet på Olof Palme. Samma kväll anhölls han. I hans lägenhet hittades, som ni säkert känner till, palmefientligt material samt en jacka som Gunnarsson burit under kvällen. På jackan fanns också spår som eventuellt härrörde från ett skjutvapen. Men vi kommer till det senare i historien. Ni som följt våra avsnitt om Gunnarsson vet att han hela tiden, i alla fall i alla förhör, nekade till att ha varit delaktig i mordet. Det mest suspekta han gjort under kvällen var att gå på bio, enligt honom själv. Likväl begärdes han alltså häktad den 17 mars 1986. Det här kom såklart till tidningarnas kännedom samma dag, men det dröjde till den 18 mars innan man fick ut nyheten i sina tidningar. Den dagen hade Svenska Dagbladet med en sammanfattning om vad som hade hänt, vilket kan fungera som en inkörsport till hur man såg på Gunnarsson på den här tiden. Kvällstidningarna, däremot, var i stort sett fyllda från början till slut med information, eller rykten, om den misstänkte mördaren. Men som sagt, först Svenska Dagbladet och artikeln som skrivits av Richard Aschberg och Sune Olsson. Citat. Rubrik. 32-åringen begärd häktad, känd för hot mot Palme. Ingress. Den 32-årige man som är misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme begärdes häktad på måndagen. Mannen är känd för att tidigare ha gjort flera hotfulla utfall mot Palme. Han är också antecknad som medlem i EAP, ett parti som vid flera tillfällen drivit hårda kampanjer mot Palme. Slut ingress. Enligt ett vittne ska 32-åringen i ett telefonsamtal ha sagt att Palme stod på dödslistan och att citat blod kommer att flyta på Stockholms gator, slut citat. Mannen har varit mycket hatiskt inställd till Olof Palme. Genom vittnen vet polisen nu också att 32-åringen inte har talat sanning under förhören. Han ljuger eller vill inte berätta om sina förehavanden, sa länspolismästare Hans Holmer på måndagens presskonferens i polishuset. Strax efter mordet sågs 32-åringen stå och lyfta, inte långt ifrån mordplatsen. Han försökte stoppa flera bilar, men fick aldrig åka med i någon. Mannen gick då istället in på en biograf. Filmen hade redan börjat, men mannen köpte ändå en biljett och satte sig i biosalongen. Mannen har förnekat både att han befunnit sig invid brottsplatsen och att han besökt biografen. Allt ger intryck av att han varit på flykt, konstaterade Hans Holmer. Just nu undersöks hans kläder vid den tyska kriminalpolisens välrustade laboratorier i Wiesbaden. Ny rubrik. Kan finnas krutstänk? Preliminära undersökningar har givit vid handen att det kan finnas krutstänk på insidan av ena armen på hans jacka, nere vid handleden. Det har hänt tidigare att revolvrar, särskilt slitna sådana, kastat krutstänk bakåt vid avfyrning. Den anhållne mannen förnekar brott och enligt chefsåklagare KG Svensson kan han fortfarande inte anses bunden vid brottet. Men åklagaren anser att den hittillsvarande utredningen gör honom på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mordet som gärningsman. Detta är en viktig distinktion. Därmed säger åklagaren att hans material inte skulle räcka för ett åtal i nuläget, men att misstankarna styrkts i sådan grad att de uppfyller lagens krav för häktning. Särskilt som det är, citat, synnerligen angeläget, slutcitat, att mannen kvarhålls tills misstankarna kunnat utredas ytterligare. Ny rubrik, huvudroll. Men dessutom framgår det av kommunikén att mannen enligt åklagarens mening haft en huvudroll, inte som någon perifer medhjälpare. Chefsåklagaren talar om delaktighet som gärningsman, vilket juridiskt innebär att han är direkt och aktivt inblandad i själva mordet. Chefsåklagare Svensson säger att han i det känsliga utredningsläget inte är beredd att ge någon närmare redogörelse. I kommunikén omtalas emellertid att mannens klädsel stämmer med vittnenas iakttagelse på platsen, att mannen befann sig i omedelbar närhet av mordplatsen omkring klockan 23.30. Vid husrannsakan i hans bostad har anträffats material som klart dokumenterar en fientlig inställning till Olof Palme. Ny rubrik, inget alibi. Mannen har inte kunnat prestera något alibi för sina förehavanden under mordkvällens senare del. Inte heller tidpunkten för mordet. Tvärtom har han ändrat sina uppgifter allt eftersom han konfronteras med olika vittnesuppgifter. Den 32-årige mannen är känd för att vara en utpräglad antikommunist. Mannen uppgav sig så sent som våren 1984 vara medlem i EAP, Europeiska Arbetarpartiet. Enligt 32-åringens advokat Gunnar Falk skulle en frikyrka vara den enda organisationen som mannen är med i. SvD kan idag dock avslöja att mannen åtminstone var medlem i EAP i april 1984. Partiet har om några avhoppade medlemmar beskrivits som en liten sekt med hård disciplin där medlemmarna hjärntvättas och politiska motståndare trakasseras. Partiet startade för några år sedan en kampanj för att rädda Sverige. Detta skulle göras genom att Sverige gick med i NATO och genom att, citat, stoppa Olof Palmes kollaboration med Sovjet, slutcitat. Det utlovade samtidigt att kampanjen inte skulle stoppas, citat, förrän Palme är avsatt och demokratin är återinförd i Sverige, slutcitat. På Riksskatteverket står 32-åringen tillsammans med 1800 andra personer som medlem i EAP. För alla partier som vill ställa upp i riksdagsvalet krävs namnunderskrifter från minst 1500 medlemmar. 32-åringens advokat Gunnar Falk var efter häktningsförhandlingen mycket förtegen. Jag vill inte värdera det material som lagts fram, sa han. Där slutar vi citera Svenska Dagbladet och artikeln skriven av Rickard Aschberg och Sune Olsson. I den här texten får vi reda på en del om varför Gunnarsson plockades in. Men för att gå på djupet med det ämnet går vi vidare till Aftonbladet, även den från den 18 mars. Så här beskriver den legendariske kriminalreporten Lennart Hård misstankarna mot en mordmisstänkte. Citat. Rubrik. Åklagarens bevis mot 32-åringen. Saknar alibi. Igenkänd. Flydde från mordplatsen. Slutrubrik. Ingress. Chefsåklagare KG Svensson anser att sannolika skäl framkommit för att den anhållne 32-åringen varit delaktig i mordet som gärningsman. Därför begär han mannen häktad. På torsdag fattar tingsrätten beslut i häktningsfrågan. Slutingress. Enligt vad Aftonbladet erfar har mannen under hela tiden han suttit anhållen sedan i onsdags varit misstänkt som gärningsman i mordet på statsminister Olof Palme. KG Svensson vägrar med hänsyn till det känsliga utredningsläget att närmare redogöra för grunderna för misstanken. Men i sin kortfattade kommentar till häktningsframställan nämner Svensson, förutom tekniska detaljer och vittnesberättelser, material som anträffats vid husrannsakan i mannens bostad. Ny rubrik, dödslista. Det är material som, citat, klart dokumenterar en fientlig inställning till Olof Palme, slutcitat, enligt chefsåklagaren. I ett telefonsamtal i februari har den misstänkte enligt ett vittne yttrat att Palme, citat, står på dödslistan, slutcitat, och att, citat, blod kommer att flyta på Stockholms gator, slutcitat. Utöver sådant material, vittnesuppgifterna rörande mordkvällen och mannens otillfredsställande svar. Han har ofta ändrat sin berättelse. När han konfronterats med vittnesutsagorna finns det, enligt chefsåklagare Svensson, citat, ytterligare omständigheter som stöder misstankarna, slutcitat. Men han vill alltså inte lämna information om vilka dessa omständigheter är. KG Svensson är chefsåklagare vid sjunde åklagarkammaren i Stockholm. För en vecka sedan informerades han fullständigt om utredningen av mordet på Olof Palme. Han har varit förundersökningsledare i många stora och uppmärksammade terrorist- och spionerimål. På torsdag möter han den mordmisstänkte i häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt. Slutcitat Aftonbladet. I anslutning till den här artikeln finns också en kopia av det pressmeddelande som gick ut när man hade beslutat om en häktningsförhandling mot Viktor Gunnarsson. Och det är ju den inte helt obekante KG Svensson som skriver det här. Vi citerar det för att få en direkt källa till vad man ansåg sig ha på Gunnarsson. Citat. Åklagarmyndigheten Stockholm. Pressmeddelande. Idag har häktningsframställning ingivits till Stockholms tingsrätt beträffande den man som den 12 mars 1986 anhållits som misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme. Genom den hittills verkställda utredningen har enligt åklagarens bedömning sannolika skäl framkommit för att mannen varit delaktig i mordet som gärningsman. Mannen förnekar brott. Han är enligt hittillsvarande utredning ej bunden vid brottet. En är sannolika skäl föreligger för misstanken och det av förklarliga skäl är synnerligen angeläget att mannen kvarhålls tills misstankarna kunnat utredas ytterligare har mannen begärt häktad. Med hänsyn till det känsliga utredningsläget kan någon närmare redogörelse om grunderna för misstankarna ej offentliggöras. Kortfattat kan emellertid anges att mannen under mordkvällen varit iklädd ytterkläder som kan överensstämma med iakttagelser av vittnen på mordplatsen. Att mannen omkring klockan 23.30 befunnit sig i omedelbar närhet av mordplatsen och varit mycket angelägen att få skjuts från området enligt ett vittne som kört bil på platsen. Att mannen med mycket stor sannolikhet före midnatt kommit in och satt sig på en biograf ej långt från mordplatsen. Mannen har förnekat både att han befunnit sig på angiven närliggande plats såsom på biografen. Vid husrannsakan i mannens bostad har anträffats material som klart dokumenterar en fientlig inställning till Olof Palme. Enligt ett vittne har mannen vid ett tillfälle i början av februari 1986 vid telefonsamtal fällt yttrande av innebörd att Palme citat stod på dödslistan slutcitat och att citat blod kom att flyta på Stockholms gator slutcitat. Mannen har inte kunnat prestera något alibi för sina förehavanden under mordkvällens senare del omfattande tidpunkten för mordet. Tvärtom har mannen vid förhör ändrat sina uppgifter då han konfronterats med olika vittnesuppgifter. Ytterligare omständigheter stöder misstankarna. Av utredningsskäl kan ytterligare information ej lämnas. Slutcitat, pressmeddelande från KG Svensson. Som ni vet kom det senare att uppstå en konflikt mellan Hans Holmér och just KG Svensson. Men vid den här tiden verkar de vara hyfsat överens om att Gunnarsson är intressant. Holmér höll, sin vana trogen, en presskonferens om beslutet att begära Gunnarsson häktad. Den bevakades av bland andra Stefan Borg på Aftonbladet. Så här skriver han om Holmérs stund i rampljuset. Citat, rubrik. Holmér : han ljuger om mordnatten. Ingress. Han ljuger eller vill inte berätta vad han haft för sig under mordnatten. Länspolismästare Hans Holmér skärpte tonen betydligt igår. När 32-åringen begärs häktad är det inte längre frågan om någon vag form av medhjälp. Nu söker polis och åklagare bevis för att mannen själv planlagt och personligen gett Olof Palme det dödande revolverskottet i ryggen. Slut ingress. Att han begärs häktad betyder att ytterligare omständigheter har kommit i dagen, sa Holmér igår. Chefsåklagare KG Svensson är inte känd för att ta risker. Han begär knappast häktning om han inte tror att det bevismaterial som byggts upp räcker för att få 32-åringen häktad. Trots maximal tid som anhållen har mannen inte förmått ge en klar bild av vad han haft för sig under de kritiska timmarna på mordnatten. Det beror inte på att den anhållne skulle ha talat för lite. Ny rubrik ändrar sin berättelse. För varje nytt vittne som konfronterats med honom har osäkerheten i hans berättelse ökat. Han har efterhand ändrat sin berättelse. Enligt den teori som polisen presenterade tidigt har mördaren följt paret Olof och Lisbeth Palme under hela deras kväll på stan. Mördaren måste, enligt polisen, ha väntat ut makarna Palme vid bostaden i Gamla stan. Därefter utgår mordutredarna från att mannen även funnits med i eller vid biografen Grand där Olof och Lisbeth Palme såg filmen Bröderna Mozart. Ny rubrik, försökte få lift från platsen. Men de viktigaste vittnesiakttagelserna där 32-åringen har pekats ut har gjorts strax efter mordet. Några minuter efter mordet, troligen omkring 23.30, har en bilist berättat om en man som försökte stoppa honom. Det var 32-åringen, tror polis och åklagare. Den exakta platsen har inte avslöjats, men enligt åklagaren var det citat i omedelbar närhet slutcitat av mordplatsen. Där sågs en man mycket stressad och ivrigt vinkande försöka få en bilförare att stanna och ge honom lift från platsen. Av allt att döma har mannen inte fått någon lift utan tvingats ta sig bort från mordplatsen på annat sätt. Där kryllade vid det här laget av poliser, sannolikt mer än 10 polisbilar. Enligt polisens teori försvann mannen springande från platsen. Ny rubrik, skyndade sig in på biograf. Nästa iakttagelse har gjorts av biobesökare på biografen Saga på Kungsgatan, några hundra meter från mordplatsen. Då har ytterligare några minuter gått från mordet som skedde klockan 23.21. En man kommer med stor brådska in i biografsalongen långt efter det att filmen börjat. Polisen är idag säker på att det var 32-åringen. Intrycket var att mannen vid båda tillfällena var på flykt, säger Hans Holmer. Själv nekar den anhållne både till att ha varit den stressade liftaren och till att ha varit den försenade biobesökaren. Ny rubrik, fler anhållanden är aktuella. I chefsåklagare KG Svenssons kommentar till häktningsframställan framgår att han fortfarande räknar med att flera personer ligger bakom mordet. Han utesluter inte heller att någon annan än 32-åringen höll i mordvapnet, men anser att den nu anhållne ändå är att betrakta som gärningsman. Därför begärs 32-åringen nu häktad för mord, inte bara medhjälp. Länspolismästare Hans Holmer räknar fortfarande med fler anhållanden innan utredningen är färdig. Trots 32-åringens, om han är inblandad i mordet, till synes irrationella beteende anser Holmer att mordet är utfört på ett professionellt sätt. Där slutar vi citera Stefan Borgs artikel i Aftonbladet den 18 mars 1986. Som ni hör så kallas Viktor Gunnarsson hela tiden för 32-åringen. Vi känner ju honom som 33-åringen. Det har självklart den enkla förklaringen i att när tidningarna gavs ut hade han inte hunnit fylla 33 än och inte blivit den senare så berömda 33-åringen. Man kan också notera att det andas en viss optimism om att den här utredningen faktiskt skulle klaras upp med Viktor Gunnarsson. Så här, många år senare, vet vi att det inte blev så. Med tanke på att man vid den här tiden såg Gunnarsson som palmefientlig och med kopplingar till EAP, alltså Europeiska Arbetarpartiet, som var allt annat än palmevänliga, så drog man såklart stort på det. Bland annat hade man i Aftonbladet den 18 mars en stor bild på Gunnarsson där han håller ett plakat med mindre smickrande omdömen om bland andra Olof Palme. Det är Gunnarsson som befinner sig bakom den svarta kvadraten till höger i bild. Och det är alltså inte vi som maskat bilden från början utan Aftonbladet som valt detta då personen faktiskt bara är misstänkt. Ni som lyssnar via Acasts app kan se den här bilden nu. Vi kommer också att lägga upp den på vår Facebook-sida, facebook.com/palmemordet. Bildtexten lyder, citat: Örebro 1976. Valupptakt med Olof Palme. Strax före lunch kommer 1100 entusiastiska valarbetare med Göteborgståget. De möts av EAP-are. Den anhållne 32-åringen bär ett hatplakat där Olof Palme framställs som djävulens djävul. Willy Brandt utpekas som nazist. 32-åringen råkar i våldsamt slagsmål med en socialdemokrat. Slutcitat. Och det här, det går ju helt på tvärs med vad Victor Gunnarsson själv uppger. Han har ju sagt att han inte var med i EAP utan bara skrev under en namninsamling som de hade. Bilden och texten kring detta motbevisar hans påståenden. Aftonbladet har dessutom fått ut en bild på den ansökan som Victor Gunnarsson gjorde om att gå med i EAP. Vi kommer att lägga ut den också på vår Facebook-sida, men har du Acasts app så kan du alltså se den redan nu. I förhör säger ju Victor Gunnarsson att han aldrig varit i slagsmål. Men här slogs han alltså våldsamt med en socialdemokrat. Och vi har också uppgifter som tyder på att han utdelade örfilar på personer i sin närhet tidigare. Vi ska titta mer på hur kopplingen mellan EAP och Victor Gunnarsson egentligen såg ut. Men först det här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Välkomna tillbaka till podden Palmemordet. Vi ska nu titta mer på hur kopplingen mellan Victor Gunnarsson och EAP såg ut. Sakari Pitkänen skrev en artikel om detta i Aftonbladet den 18 mars 1986. Citat, rubrik, efter mötet, kolon, EAP anmäler Palmes folk för polisen. Ingress. Det är mitten av augusti. Året är 1976. Solen skiner över Brunnsparken i Örebro där statsminister Olof Palme ska hålla valupptaktsmöte inför 20 000 förväntansfulla valarbetare. I publiken finns också den man som nästan 10 år senare, igår, begärs häktad för mordet på Olof Palme. Slut ingress. Hela den socialdemokratiska partistyrelsen är i Brunnsparken. Gunnar Nilsson, dåvarande LO-ordförande, är där. Gunnar Sträng är där. Där finns också det så kallade gamla gardet med Tage och Aina Erlander och Nancy Eriksson i spetsen. och i solen leker de små barnen i Unga Örnars lektält. Då var 32-åringen 23 år gammal, en välklippt ung man i proper klädsel och med stort intresse för USA. Han var redan på den tiden med i aktiviteter anordnade av EAP, Europeiska Arbetarpartiet. Han var djupt troende och paniskt rädd för all sorts kommunism. Strax efter lunch kommer Göteborgståget med 1100 entusiastiska valarbetare till Örebro. De möts av en högljudd grupp ungdomar vid stationen. Stoppa Palmes 1984 fascism, skanderar de. De bar plakat där Olof Palme porträtterades som citat djävulens djävul slutcitat och Willy Brandt som nazist. Ny rubrik: med bland demonstranter. Bland demonstranterna var 23-åringen som var en av de mest aktiva i det tumult som uppstod på stationen. Han kom omedelbart i häftigt slagsmål. Men EAP-arna stoppades bryskt av de socialdemokratiska mötesfunktionärerna. Så bryskt att de senare polisanmälde de socialdemokratiska funktionärerna för misshandel. Dagen innan hade Palme tillsammans med sina säkerhetsvakter springande passerat Aftonbladets Dieter Strand. Är det hemligt, frågar Dieter Strand Palme. Jag vet ingenting, svarar statsministern. Han åkte i själva verket ut till familjen Krona i bostadsområdet Brickebacken utanför Örebro. Där talade han tvättstugor, deltidspension och långtradare med familjen Krona. Lille John Krona, 2, fick sitta i statsministerns knä inför fotografernas blixtar. Hemligare än så var det alltså inte. Ny rubrik: skrev på för EAP. 8 år senare, den 16 april 1984, har den dåvarande 31-åringen tillsammans med 1850 andra personer skrivit under ett papper där han går till god för EAP för att partiet ska få ställa upp i riksdagsvalet. Citat: som medlem av partiet förklarar jag mig biträda ansökan om registrering av partibeteckningen EAP, slutcitat. Prydligt underskrivet med en amerikanisering av hans svenska förnamn. Vid jultiden 1984 kom ett stort paket ställt till Olof Palme. Avsändare är EAP. När personalen på statsrådsberedningen öppnade ser paketet tomt ut. Men på botten finns en handskriven lapp. Citat: nu blev ni allt bra rädda, va? Slutcitat. De ville få oss att tro att det var en bomb. De ville jävlas helt enkelt, berättar en person som då arbetade i statsrådsberedningen. Konfrontationen i Örebro hör mer till det vanliga mönstret för EAPs sätt att arbeta. De stör valmöten och provocerar valarbetare. Men de lyckades inte störa mötet i Örebro mer denna gång. Olof Palme fick hålla ett glödande tal inför den förväntansfulla publiken. Lill-Babs publikrekord rök redan när hälften av de 20 000 åhörarna passerat vändkursen. Man ska inte lita på kapitalet, man ska lita på människors solidaritet. Vi ska vara stolta över vårt samhälle som det sannolikt finaste i världen, sa Olof Palme från talarstolen. Och publiken applåderade. Efter Örebro-mötet får Olof Palme skriva massor av autografer. Bland annat på ölutkörare Sten Larssons vita tröja. Den här stoppar jag i byrålådan. Det blir något att komma ihåg när jag blir pensionär, sa Sten som då var 51. Vilket möte! Tänk att vi kunde få hit så mycket folk trots värmeböljan, sa Palme innan han lämnade Örebro för att fortsätta 1976 års valrörelse. Ny rubrik: de hade nått sitt mål. EAP-arna hade också åkt hem. Slagna, men med uppnått syfte. De hade fått uppmärksamhet. 9 år och 7 månader senare anser åklagaren att det finns sannolika skäl att anta att den 32-årige EAP-aren åter kommit i Olof Palmes närhet klockan 23.21 fredagen den 28 februari. Under mellantiden har han fortsatt att uttrycka sin hatiska inställning mot Olof Palme. Polisen anser att allt mer pekar mot att ynglingen i den randiga kavajen i Brunnsparken 1976 haft en aktiv roll i mordet på Olof Palme. Där slutar vi citera Aftonbladets artikel skriven av Zachary Pitkänen. Som ni hört i tidigare avsnitt har något av det svåraste med att granska Viktor Gunnarsson varit att få vänner, bekanta och familj att kommentera uppgifterna och misstankarna mot honom. Jag kom nyligen i kontakt med en person som blivit erbjuden att intervjua Viktor Gunnarssons syster. Men det skulle inte ske gratis. 250 000 kronor skulle det kosta. Det är känt sedan tidigare att Viktor Gunnarssons familj fick stora summor pengar av framförallt kvällspressen för att berätta om sin son i media. En av de artiklarna hittar vi i Aftonbladet den 18 mars 1986. Och rubriken här är lite ironisk med tanke på det stora religiösa intresset som Viktor Gunnarsson och hans familj hade. Citat, rubrik: de vill korsfästa vår son. Ingress, citat, häktad för medhjälp till mord, slutcitat. Mannen bredvid mig skruvar ner tv-ljudet och vänder sig om, och jag har aldrig sett sådan förtvivlan. Det krävs offer, säger han, och polisen har utsett min son. De kommer att korsfästa honom, slutingress. Han skruvar upp ljudet igen. Den medelålders kvinnan i soffan säger ingenting. Hon är den anhållnes mamma. Det var till henne polisen ringde i onsdags förra veckan. Klockan var nästan 7 på kvällen. Hon minns inte hur orden föll, bara att mannen från Stockholm gick, citat, som katten kring het gröt, slutcitat. Plötsligt förstod hon vad det gällde, säger hon nu. Och när mannen fortsatte prata hörde hon, citat, som i ett töcken, slutcitat, för hennes värld hade just rasat samman. Citat. Er son misstänkt mord Palme, slutcitat. Så lät det för henne, och sedan dess, i 5 dygn nu, har hon inte kunnat sova och, citat, gråtit tills alla tårar tagit slut, slutcitat. Jag har inte så lätt för att visa känslor, säger pappan, och jag har trott alla dessa dagar att min son skulle släppas. Vi har inget mot honom, sa förhörsledaren till mig i fredags. Men pojken blev inte fri på lördagen och inte på söndagen, och jag började känna misströstan. Men inte förrän idag när jag hörde att åklagaren ville häkta honom brast det. Sedan den stunden har jag också gråtit, för nu förstår jag att polisen är pressad och att min son är utsedd till offer. Han som önskade alla gott, säger mamman. Han som var som Jesus ville. Men i det här landet fanns ingen plats för honom. Hans syster säger också så. Min bror var speciell, men han var en mycket god människa. Han levde som han lärt sig. Allt vad i viljen att människorna skulle göra eder, skulle i och göra dem. Alla i familjen är starkt religiösa och har stort stöd i församlingen och bland många vänner. Hos dem igår kväll var 2 förkunnare. Också de kände sonen i huset och ingen vill tänka ont om honom. Visst var han annorlunda. Han ville alltid prata med främlingar, säger pappan. Jag minns sista gången jag träffade honom. Det var den 17 januari i Stockholm. Vi åkte tunnelbana och han började genast konversera en svart man på bänken framför. De pratade spanska, så jag förstod inget. Visst var han ganska ensam när han växte upp. Men han lekte med en pojke här bredvid, fast nog läste han hellre. Och de som läser sina läxor kallas sig lojala och blir utfrusna i klassen. Han hade en sällsam begåvning när det gällde språk. Han bara kunde dem utan att plugga. Pappan skrattade plötsligt. Han var så skicklig att han kunde lura amerikaner genom att prata olika dialekter, Aha, du är från Texas, kunde de säga. Och då var han så nöjd. Han skrev mycket, brev till statschefer och presidenter. Men han skickade sällan iväg breven. Han skrev till Kennedy och fick svar. Det minns jag, säger pappan. Kanske skrev han också till Palme. Han har i alla fall träffat Palme en gång. Reportern, hatade han Palme? Inte personligen, men den politik Palme stod för. Han sa att när sossarna tog bort kristendomskunskap och morgonbön i skolan så var det början till kommunism och ett ogudaktigt samhälle. Men, säger mamman, om än han var upprörd över det skulle han aldrig bruka våld. Det blir en väckelse i Sverige, sa han till mig. Han trodde folket skulle resa sig mot tyrannerna. Reportern, politisk extremism. Pappan, inte. Vi pratade sällan politik här hemma, men om han var något så var det centerpartist. Reportern, är han delaktig i mordet? Nej, säger de alla, de tror inte det. Men, säger systern, han kan ha blivit lurad in i något. Och pappan menar, terrorister eller lejda mördare kan ha utnyttjat honom. Den där jackan som polisen skickade till Tyskland för undersökning känner jag väl till. Den lämnade pojken kvar i sin gamla lägenhet och det var en utlänning som flyttade in och han kan ju ha haft jackan och preparerat den med krutstänk. Men om min son är skyldig till något så ska han också sona sitt straff. Och jag säger, då är det bättre att de hänger honom än att han ska behöva ruttna bort på livstid. Han säger det med stilla vrede. Han tycker min son som alla andra, även om det är hans enda son som ska dömas. Hela tiden medan vi sitter i villan och pratar, i rummet med de vackra gardinerna och USAs flagga och Sveriges flagga och ordensflaggan och porträttet på sonen, ringer det. Ofta är det bekanta som vill uttrycka sympati. Det finns så underbara människor, säger mamman. Men ibland är det hotfulla påringningar. Någon som lägger på luren eller bara andas i telefonen. Vi är inte rädda för folket i byn, säger pappan. Men vi är mycket rädda för att det finns sådana i det här landet som vill ha revansch för den döde statsministern och som kommer hit och skjuter oss. Därför kan vi nog inte bo kvar. Reportern, har ni pratat med er son? Nej, säger pappan och nu reser han sig. Han är arg. Och det är tydligt att än har han inte gett upp. Förhörsledaren vägrar. Jag sa, ni kan få lyssna på samtalet och bryta det om vi kommer in på något känsligt. Men nej. Imorgon ska jag ringa till justitieministern. Må vara att det är ett sällsynt mord som begåtts. Men min son är mycket ensam nu och måste få prata med sina föräldrar. Jag känner ju honom så väl. De gånger vi bråkat, det har hänt. Så har han alltid kommit och bett om ursäkt efter 5 minuter. När han nu i 6 dygn nekar till att ha varit med om mordet kan det bara betyda en sak. Att han talar sanning. Men det lovar jag. Ge polisen 3 veckor till så har de knäckt honom och fått honom att erkänna vad som helst. Där slutar vi citera intervjun med Viktor Gunnarssons familj. Artikeln skrevs av Bo Lidén. Under den här artikeln får även en präst som träffat Viktor Gunnarsson berätta om hur denne är som person. Citat, rubrik. Prästen, kolon, han ljuger ofta. Ingress. En präst som träffat 32-åringen ofta berättar att han är fridsam och öppen. Citat, men sannolikt mytoman, slut citat. Han har inget fäste i någon speciell kyrka eller ens trosinriktning men är igenkänd i många olika kyrkor och religiösa sekter i Stockholmstrakten. Slut ingress. Men att han enligt länspolismästaren ljuger om mordkvällen betyder inte att han är skyldig. Han kan mycket väl reagera märkligt och ljuga utan att vara den skyldige, säger en pastor som periodvis träffat 32-åringen ofta. Ny rubrik, besöker ofta kyrkan. Jag kan tänka mig att han skulle reagera just så i den situationen han befinner sig i. Oavsett om han har något med saken att göra eller inte. Mannen har besökt många olika kyrkor och samfund i Stockholmstrakten. Han är uppvuxen i en miljö där ett frireligiöst samfund spelar en stor roll. Tron tycks betyda mycket för honom, säger många i hans närhet. Det finns en kyrka i Stockholmstrakten han ofta besöker. Men han kommer i perioder. Han kan vara här ofta, försvinna ett tag och sedan dyka upp igen. Och han är inte medlem, berättar församlingens föreståndare. Församlingens medlemmar vet inte vem det är som blir attackerad, men kyrkans ledning är informerad. I kyrkan har mannen kunnat träffa invandrare och besökare från många länder. Han brukar gärna bevista engelskspråkiga gudstjänster för att träffa människor från hela världen. Han brukar alltid ha tid för andra, men när han får närmare kontakt med en människa blir han gärna dominant och skrämmer folk, berättar församlingsföreståndaren. Något hotfullt uppträdande eller högerextremistiska åsikter har han inte visat i kyrkan. Ny rubrik, problem med sin identitet. Han har problem med sin identitet. Han ljuger ofta har vi märkt. Ibland presenterar han sig under olika namn. Ibland försöker han ge sken av att vara amerikan. Jag tror att han är mytoman i ordets riktiga bemärkelse, säger församlingsföreståndaren. Men mannen beskrivs som fridsam och oförarglig. Han kan vara lite stöddig om man säger emot honom. En gång ville han öppna någon slags hjälpverksamhet för invandrare i våra lokaler och gav order till dem som arbetar här att hjälpa honom. Då sa vi till honom och han försvann ett tag. Men han kom tillbaka och sa att han ångrade sig. Han blev lugnare i tonen när en auktoritet pratade med honom, berättar församlingsföreståndaren. Slutcitat, Aftonbladets artikel skriven av Eva Rundqvist. Även i nästa avsnitt av Mordet i media kommer vi att fokusera på Viktor Gunnarsson och hur media rapporterade om honom och det som hände honom i utredningen. Som vanligt är ni välkomna att komma med åsikter om vad ni vill höra mer om i de här avsnitten. Skriv ett meddelande till oss på facebook.com/palmemordet eller kommentera det inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. På vår Facebook-sida kan du också hitta massa annat som kan vara intressant, som till exempel information om kommande avsnitt och svar på en del frågor om podden. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com/palmemordet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kvart talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.